Jag heter Emil V. Nilsson och det här är Naturpodden. I det här avsnittet pratar vi om rovdjur i Sverige med vargreviret Siggefora som exempel. Reviret sträcker sig från Vänge och Ljungskil i närheten av Uppsala upp mot Heby och även upp mot Gysinge vid Dalälven. Det bor en handfull vargar i det här området och även en massa människor på en yta på drygt 1000 kvadratkilometer. Jag har pratat med både Per Axell och Mischa Istratov. Per har engagerat sig i rovdjursavvisande stängsel och Mischa har djupdykt i svensk rovdjurspolitik. Men innan vi hör vad de har att säga vill jag tacka Louise, Åsa och Hans för era bidrag. Idag bygger Naturpodden på frivilliga bidrag, så swisha gärna en valfri summa till 123-556-7870. Och alla bidrag räknas. Inför det här avsnittet så spelade jag in Per Axell i början av oktober och Mischa Istratov i december. Mischa har dykt upp i debatten de senaste åren, inte minst med artiklar som kritiserar rovdjursförvaltningen i Sverige. Och på senare tid också som medgrundare till organisationen som kallas Artkrisen. Men vem är han egentligen? Så här berättar han själv om hur hans engagemang väcktes.
Jag kan väl berätta kanske där det började för mig. Jag flyttade ut på Värmdö för 16 år sedan. Hade vuxit upp i förorten i Solna och i Huddinge. Och just att få vakna upp och se tallar och granar ut genom fönstret, det gjorde intryck på mig. Och sakta men säkert började någonting skifta i mig. Och sen så dröjde det ett antal år. 2019 så fick jag väl, efter ett antal livsomvälvande händelser, lite av ett uppvaknande. Och då bestämde jag mig för att förändra min livsstil. Började äta annorlunda, resa annorlunda. Ja, kort och gott, jag gjorde en total inventering av både mitt privatliv och företagsliv. Och sen om vi spolar fram 4 år, så 2023 i början, alltså på förra året, så läste jag på Villovägen en artikel om att det skulle vara en licensjakt på lodjur. Och det här kom som en chock för mig. Jag var inte insatt i viltförvaltning eller generellt så mycket annat än att jag tyckte om djur. Jag hade fiskat mycket när jag var ung, så jag har varit mycket i naturen. Men jag har inte tänkt så mycket på det där med viltvård och det. Och sen så tänkte det där resonerade inte riktigt i mitt huvud. För jag tänkte, lodjuret är ett sjukt djur, ett sällsynt djur. Vad jag visste var det också, ja, ett utrotningshotat djur. Och så att det skakade om mig. Så att det ledde till att jag började läsa på om det. De vilda djuren har inte riktigt så mycket stöd på sin sida som de behöver. Så jag har väl känt att jag ska placera min insats, det jag kan göra för att göra världen bättre, där det behövs som mest. Och då fann jag att det är de vilda djuren. Så att det är nog min bakgrund.
En annan som också engagerat sig för de vilda djuren, men på ett lite annat sätt, med fokus på de stora rovdjuren, är Per Axell. Han är trädgårdsmästare och konstnär, men också en stor naturvän. Och har engagerat sig för åtgärder som gör att rovdjur och människor får det lättare att leva tillsammans. Vi ska återkomma till de frågorna, men först behöver vi presentera området vi är i. Vi är ju på besök hemma hos vargarna som lever i det som kallas Siggefora-reviret. Kan du inte berätta var vi är, Per?
Ja, vi är ju i Siggefora-reviret mot den lite nordligare delen, kan man väl säga. Det är en fantastiskt fin kväll så här 1 oktober. Solen skiner och höstfärgerna börjar blixtra till i skogen.
Kan du berätta lite om Siggefora-revirets historia? Det är ett vargrevir.
Det är det. Och det var ju så att en F1-hanne kom och knallade runt där.
Vad är F1?
Det är den första generationens avkomma från en invandrad rysk-finsk varg.
Precis.
Och det var ju en hona då som flyttades från Norrbotten tillsammans med hannen då till Tiveden.
Ja, 2013.
Ja, och där fick hon valpar då, och en av de valparna, en hanne, började knalla iväg då som vargar gör, och så småningom hamnade här. Sen så kom det en tik, en hona då, knallandes.
Från Värmland?
Från Värmland, ja. En F2, alltså andra generationens avkomma. Så att, och de träffades här och tycke uppstod, och det blev ett par. Revirbildning kunde man konstatera då.
För så är det lite i vargarnas värld, att en som har vandrat liksom från skogarna mellan Vättern och Vänern, och en har vandrat från skogarna norr om Vänern hit till, till gamla Uppland.
Ja, och så träffas de här, och så det verkar vara ett bra ställe att föda upp kullar på, så då slår de sig ner här.
Var det 2019, 2020?
20 var det, tror jag, om jag minns rätt.
Ja, just det, det var vårvintern 2020.
Ja, och jag minns så tydligt när vi fick se länsstyrelsens viltkamerainspelning på paret kommer och kissar, och så kommer hannen, var det hannen som kom efter och lyfte på benet.
Ja, precis, båda kissar på samma ställe med lyftresben.
Ja, med lyftben då. Mm. Ja, och då var det, yes, revir på gång.
Precis.
Ja.
Och vi, jag minns att jag cyklar runt här väldigt mycket. Jag tror att jag cyklar faktiskt på den här grusvägen som är precis bredvid här. När du och jag var ute och försökte liksom lokalisera vart de var.
Ja.
Men även Misha Istratov har varit i det här vargreviret tidigare.
Ja, det stämmer. Mm. Jag var ute här med Peter Eriksson och Per Axel från Rovdjursföreningen och gjorde en livesändning faktiskt. Det var en del av mitt sätt att lära känna det här. Ja, men Rovdjursföreningen blir ju en självklar aktör eftersom det är de som jobbar mest med rovdjur i Sverige. Så att vi kom överens om det, så var vi här ute och så sände vi det över Facebook, och väldigt många var med och ställde frågor live, och det var väldigt häftigt. Men som sagt, att få höra valparna var ju en speciell ynnest. Det är ju någonting som sätter igång någonting uråldrigt och primalt igen. Det här, alltså att få höra djur i naturen, och framförallt ett djur då som man vet vad ska man säga, har den här nidbilden av att vara farligt men inte är det. Och att få uppleva känslan att, vad känner jag nu? Jag hör dem, skrämmer det mig? Mig fascinerar det mer, men det är också för att jag vet hur historien har sett ut, att det finns inga men helt vilda vargar som någonsin har dödat en person i Sverige enligt vad historien kan visa. Vi har ju Gysingevargen som är faktiskt inte så långt härifrån, men den tror man ju var matad på en gård, och det gör ju den till en tillvand varg. Det är alltså inte en helt, det är en varg som då kan söka mänsklig kontakt, medan en varg som helt vild brukar ju normalt sky folk.
Precis, och det var i början av 1800-talet, ska vi säga.
Precis, så tittar man på de sista 200 åren så finns det inga incidenter överhuvudtaget, förutom det som kanske har hänt inom en djurpark, och då är ju det egentligen helt irrelevant när vi står här fritt.
Jag brukar säga att vilda vargar ska man inte vara rädd för, men tama vargar, det är farligt.
Ja, det är precis på det sättet där. En vild varg förstår ju att dess bästa är att hålla sig undan människan, och det är vad den gör, och på sätt och vis borde det gälla oss också faktiskt.
Och jag kanske ska lägga till att jag brukar ju sova här ute i skogen, och då ligger jag ju bara rakt på backen, alltså med sovsäck under stjärnorna, för jag tycker det är fint att uppleva skogen, och det har ju aldrig hänt någonting, och det har jag gjort på många olika vargrevir och där det finns björn och allt möjligt. Så att det närmaste som hänt är väl att det har kommit några vildsvin och gått förbi på 10 meters håll. För de pratar väldigt mycket hela tiden, så man hör dem liksom, hur de går smågrymtar.
Och det är intressant att du nämner vildsvin, för tittar man på olycksstatistik så sker det ju mängder av olyckor med vildsvin och med älgar, alltså som kan skada jakthundar och även människor, till och med jaga. Alltså älgar har ju liksom varit inblandade i olyckor med människor, men det är ändå ingen som pratar om det, utan det är vargen man pratar om, fast där har vi ingen statistisk evidens att basera rädslan på. Så det är ganska intressant. Men också om man tittar på björn, jag har ju tittat tillbaka ganska många år ja, statistiken och även på tidningsrubriker. Och samtliga fall som jag har funnit har i alla fall haft att göra med jakt. Antingen att man jagar en björn under licensjakt då, och då försvarar sig björnen. Eller så är det så att man har varit ute på älgjakt kanske och råkat väcka en björn ur ett ide. Någonting. Och det är ju också någonting vi måste komma ihåg att om vi är ute i naturen och stör ett djur som då vill försvara sig, är det djurets fel att det går till försvar? Och omvänt, om vi själva, om någon kom in i vårt vardagsrum och började härja där, hur skulle vi reagera? Man blir ju försvarsinriktad. Så att media har en stor roll i den där problematiken med rädsla för rovdjur, för de som nu har det. I och med att de rubricerar det som att björn attackerar jägare, fast egentligen så var det ju så att någon var där för att jaga björnen och björnen försvarade sig.
Forskning har visat att rädslor för rovdjur kan minska om man får följa med kunniga personer ut i naturen där rovdjuren finns. Och för att veta att det finns varg eller lodjur i ett område måste man lära sig att tolka de spår som djuren lämnar efter sig. På vintern är det lite lättare då man kan hitta spår av tassar i snön. Men bara för att man hittar ett spår med några tassavtryck så är det inte så enkelt att veta vad det är för djurart som passerat.
Kan man säga att det är varg då?
Det kan man inte.
Varför inte då?
Nej, det kan ju vara en stor hund.
Ja.
Också.
För framtassen på en varg, den är 9-11 centimeter.
Ja, ja, visst.
Men det finns ju även en del hundraser som har så stora tassar.
Ja, visst. Så att helt säker kan man ju inte vara.
För man brukar säga när man spårar varg att man måste spåra i flera kilometer då för att titta på beteendet.
Beteendet, för de har ett annat beteende. En hund som släpps lös, den är ju liksom med, har mycket energi och springer kors och tvärs och tjoho, nu är lös, vad kul. Medan en varg har ju med en målmedveten gång då, så den ska ju hushålla med energin. Och så mäter man ju steglängden och ja, det är lite att ta reda på innan man kan konstatera om det är varg.
Alltså spår i all ära, det är ju en stor upplevelse, men det många naturintresserade vill få uppleva ett vargrevir, det är ju att höra vargar yla. Att hanen, honan och deras valpar stämmer upp i sång efter solnedgången.
Varför ylar de?
Ja, det är ett sätt att kommunicera med varandra då. Om det är särskilt om de har valpar då, så brukar de ju. Det brukar vara väldigt ylande när föräldrarna sticker iväg och på jakt och när de kommer tillbaka och så vidare.
Det var faktiskt den 19 september tror jag 2020 så fick jag höra hela vargflocken yla här.
Ja, ja.
I Siggeforum med de valparna som
ja,
var då.
Ja, just det. Gjorde. Det stämmer.
Det var ju, och då kunde vi ju konstatera att de har fått valpar genom ljudet, även om länsstyrelsen inte räknade det.
Nej, det var
till
inte,
sin inventering.
Inte officiellt, men
nej, det var ju ändå valpar.
Det var ju ändå valpar och de fanns här.
Och det var ju en kilometer lite drygt öster om var vi är nu.
Mm.
Vad tycker du om det då?
Ja, det är ju en fantastisk upplevelse. Ja. Det är ju liksom naturupplevelsen upphöjt till 10.
Visst är det det?
Ja, ja.
Jag tycker ju att det är en av de stora naturupplevelserna som man kan vara med om i Sverige.
Ja. Det griper tag igen på något starkt sätt.
Ja. För vi står ju på ett hygge nu med tallar som är 5 år kanske.
Mm.
Och det är ju inte världens roligaste naturupplevelse kanske.
Nej.
Men skulle det vara ylande vargar här ikväll?
Ja.
Då blir det liksom en annan grej.
Det blir en annan dimension på det hela.
Vad är egentligen upplevelsen av naturen värd? Hur står det till med förståelsen för och kärleken till naturen i Sverige egentligen? Kanske behöver vi ta ett steg bakåt och ett åt sidan för att komma framåt.
Det är ju spännande, det är nästan dimma.
Ja, det är jättehärligt väder. Det här är ju höstväder, nu är vi i december visserligen. Så att...
Och jag som är ute i de här skogarna väldigt ofta kan ju säga då att du får inte låta dig lockas av de underjordiska, för då går du förlorad.
Åh, gud vad spännande. När du berättade det där, då blev jag ju nyfiken. Ja. Det är superkul.
Nej, men det är lite Ronja känsla.
Ja, jag har en del kopplingar till Estland numera. Mm. Tack vare min livskamrat Maria då. Och det är jättespännande att jämföra Sverige med Estland. Hur de är betraktade som det mest sekulariserade landet i Europa, alltså minst religiösa. Och de har en helt annan inställning till både rovdjur, men generellt till skog. De har mycket närmare koppling till det hedniska. Och då menar jag gamla traditioner, hur man ser på saker, hur man ser på väsen, hur man ser på människans roll i förhållande till natur. Och man kan väl även skönja det i deras rovdjurspolitik. Visst finns det rovdjur som skjuts även där, men det är inte alls på samma sätt. Och just den här hetsen som blir i media mot rovdjuren, den saknas där. Okej, nu vet vi att tomtar, låt säga, inte finns, om det nu är så. Jag säger varken bu eller bä.
Ja, jag säger att de inte finns, okay. Som naturvetare.
Men då är vi överens om det. Vetenskapen har påvisat att tomtar inte finns, men... Varför håller vi fortfarande på med samma fördomar som på medeltiden om vargen? Om vi nu har vetenskapen.
En bra fråga. Nu ska vi se. Nu ska vi svänga vänster här. Nu har vi kommit ut på en grusväg som är bommad. De här är ju spännande ur vargsynpunkt. De grusvägarna som sällan används.
Jag och Mischa går in på de vägar som går längst in i skogsområdet som är kärnan i Siggefora-reviret. Här finns det inga gårdar. Här finns det hyggen, plantager med unga tallplantor, några myrar och lite sjöar. Här lever älgar, rådjur, vildsvin och kronhjort. Det är flera kilometer bort till det öppnare jordbrukslandskapet där det bor mer människor. Och det är ju människor som är vargarnas problem.
För det har hänt någonting, va?
Ja, den här tiken F2, hon försvann.
Uh-huh.
När det nu var för något år sedan.
Ja, det borde varit för runt 2 år sedan.
Ja, början av förra året var det väl som sista.
Precis, för förra året på våren, den kullen som föddes, den föddes av en ny konstellation.
Ja.
Och vad gör vargar när de är ett revir så här lite i periferin i Vargsverige? Ja. Vad händer om en av föräldraparet försvinner? Vad brukar de göra då?
Ja, då är det risk att den avkomman blir partner.
Ja.
Så, och det händer väl här också att hannen bildar revir med en dotter.
Precis. Så han fortsätter liksom att hålla samma revir med dottern istället.
Med dottern istället.
Ja. Så det har gått ifrån att det är valpkullar som... är väldigt lite inavlade till att de har betydligt högre inavel.
Mm, mm.
Och jag har pratat med en del som jobbar med varg om det, och de tycker egentligen inte det är så konstigt, för den skandinaviska vargpopulationen är så inavlad. Så hur ska de egentligen kunna se skillnad på någon som kommer från ett annat revir från de som är i det egna reviret när de är genetiskt sett i alla fall i stort sett identiska?
Ja, det är... tjocka släkten, alltihop nästan. Eller mer eller mindre.
För vi har, det finns ju andra exempel på där föräldrakonstellationerna, det revirhävdande paret har bryts upp istället. Som det var till 7:e reviret. Där det kom in en stor värmländsk hane.
Ja, jag har bort lillgrabben.
Precis, och där var det ju ett syskonpar som hade bildat revir.
Ja.
Så att det kan ju brytas upp det där.
Ja.
Men då måste det ju finnas tillräckligt med strövargar.
Precis.
Och det finns inte så mycket varg i det här landet.
Nej.
Eller hur?
Nej.
Men du har ju faktiskt engagerat dig väldigt mycket för att försöka hjälpa vargen. Eller hur?
Ja, jag har ju varit engagerad i det här med rovdjursavvisande stängsel.
Ja.
Och jobbat med det i Sverige för rovdjursföreningen har hållit på med det ända sedan de första vargarna återinvandrade till Sverige.
Ja. Och vi har ju passerat en gård här. Den ligger ju bara 1 kilometer bort, ja, lite drygt.
Där har föreningen med volontärhjälp då monterat ett sånt avvisande stängsel.
Och han som bodde där på gården, han har ju berättat för mig hur han har kunnat höra vargarna yla från gårdsplanen.
Ja.
Och han hade bland annat får.
Ja.
Har han haft någon vargangrepp?
Nej, han har inte haft någon angrepp.
Nej. Och har han haft rovdjursavvisande stängsel?
Ja, ja, det har han.
Det är nästan så att man kan lägga ihop ett och ett.
Ja, eller? I ett vargrevir.
Mitt i ett vargrevir, ja, i själva... Ja. Kärnan av Sigifora-reviret.
Absolut, så att, och det har ju uppenbarligen fungerat.
Ja. Ja. Sen lite norr om är det gårdar som har haft angrepp då. Har de haft rovdjursavvisande stängsel?
Nej, de har inte haft det.
Nej. Och tidigare så var det till och med så att du var med genom rovdjursföreningen och erbjöd gratis stängsel, va, för en del.
Ja, precis. För det är ju så här att länsstyrelsen ger ett bidrag för det. Men sen får man ju bekosta själv då, mellanskillnaden. Men föreningen disponerar ju en fond, Oskar Rune Lindströms fond för vargens bevarande i Uppland. Så att då tänkte vi måste sätta fart på den här stängslingsverksamheten här i Sigifora. För det hade ju tyvärr varit en del angrepp då. Så då erbjöd vi det, att vi betalar mellanskillnaden. Mellan bildraget och den faktiska kostnaden, så att det var ju många som nappade på det, så att vi fick väldigt mycket att göra.
Ja, väldigt bra, väldigt fin respons, men alla svarade inte, va? Bland annat han som hade haft ett stort angrepp.
Ja, precis. Alla ville inte ha hjälp.
Nej.
Helt enkelt.
Så han vägrade?
Ja, så kan det vara.
Med andra ord, finns det lösningar som kan göra samexistens mellan människa, hennes får och vargar möjlig, men alla vill inte se de lösningarna. Det kan istället vara så att det finns en liten grupp som verkligen vill döda rovdjur. Att det är just det intresset som har drivit den svenska rovdjurspolitiken till den plats den är på idag.
Och det som sker nu här i Uppsala län i viltförvaltningsdelegationen, det är att jaktintresset lobbar stenhårt för ökad jakt på lo, och man närmar sig jakt på varg också då. Och det tror jag inte representerar medborgarnas åsikt. Däremot är kanske medborgarna lite rädda för de här frågorna, för att det är så mycket aggression och starka känslor. Och sticker man ur takan och säger någonting, då är det några intresseorganisationer som slår tillbaka väldigt hårt. Så att det är svårt att föra en sansad diskussion kring det.
Just lodjur i Uppsala har jag ju tittat specifikt närmare på. Där har jag även intervjuat delegater från delegationen. Och just Uppsala har ju haft, nu minns jag inte på rak arm, men det har varit det har varit en handfull som mest attacker från lodjur.
Och i år har det varit ett får.
Ja, ett får. Och då har man ändå tittat på kvoter på att man ska fälla flera lodjur. Och det pågår debatter i delegationen om att man ska ta ännu fler. Och då måste man ju gå tillbaka till statistik. Jag menar, om det har skett en attack av ett x antal 10 000 får i länet.
Jag brukar kalla det angrepp.
Ja, förlåt. Du har rätt. Attack är alldeles för...
Överlagt, tänker jag.
Ja. Om det har skett ett angrepp och du tar bort, låt säga, 5 lodjur. Det är ju inte statistiskt vederlagt och det är inte statistiskt befogat för att du ens ska få åstadkomma en förändring. För att ta bort risken för ett angrepp, då måste du i princip ta bort hela stammen. Det är först när det blir flera angrepp. Men ändå så fortsätter man pusha för att det här, och det är ju kort och gott. En delegat berättade för mig bokstavligt talat att det intresset då som vill skjuta lodjur i Uppsala, de gör det för att de vet att det inte är ett problem. De vet att det inte kommer ske någon förändring. Men det finns ett intresse av att komma åt någonting mer. De vill ha de här lodjuren. Och då måste man ju börja fundera på varför vi vill skjuta lodjur. Och det leder ju en tyvärr till den här frågan om det som kallas för troféjakt. Det vill säga idag, så, och när du skjuter ett lodjur eller ett annat stort rovdjur i licensjakt, så får du behålla skinnet. Du får också behålla kraniet mot en avgift på några hundra. Då skickas det till Statens veterinärmedicinska anstalt. Det kokas, man tar en tand, så skickar man tillbaka det till dig. Och det är också ganska besynnerligt. Om vi gör det här för att förbättra samhället, så måste vi, låt säga då, ponera att det är det som är motivet, enligt länsstyrelsen i alla fall, samexistens och så vidare. Hur rimligt är det då att de som faktiskt utför tjänsten gör det med ett annat motiv?
Ja, precis. Och jag skulle gissa att det snarare handlar om att det finns en grupp idag som är intresserade av jakt på stora rovdjur. Ja. Det är inte en traditionell husbehovsjakt på rådjur och älg. Det är helt frikopplat, till stor del frikopplat från det, även om det ibland är samma personer. Men den stora delen av jägarkåren är ju inte intresserad av den typen av jakt.
Precis, och där vill jag ju säga att jag har ju hört folk till mig och till andra säga att men vi har ju köpt in speciella hundar för att jaga rovdjur. Hur ska vi nu göra? Så då blir det nästan att man har skapat ett behov, man har köpt in utrustning eller då i det här fallet hundar för det behovet. Och då så propagerar man för att det behovet ska få fortlevas när det från början kanske inte borde ha startat. Så det här är egentligen en form av kommers vi pratar om, men också en form av, ja, hobby. Att man vill skapa en helt ny inriktning på jakten. Som för många människor, inklusive mig själv innan jag började gräva i det här, handlar om att man ska jaga för att få mat. Ja, men älg, hjort, rådjur och så vidare. Vildsvin för den delen också. Och där vill jag faktiskt säga att det här är ett jättestort ansvar som borde ligga på Svenska Jägareförbundet. Även andra jägarförbund. Att de går in och underbygger och understödjer allt det här. Det är som att de tycker att ju mer man jagar desto bättre och välkomna in fler och fler. Men någonstans måste ju de också ta ställning, tycker jag, till vad och vilken typ av jakt ska vi profilera och propagera för. Och finns det någon jaktform som vi ska gå emot? Och jag har fortfarande knappt sett något sånt. Utan det handlar mer om ju mer desto bättre.
Nu är det en skördare här ute i kanten av Kraftledningsgatan som fäller träd. Jag vet inte riktigt om det är att de röjer Kraftledningsgatan eller om det är ett kalhygge de tar upp. Nu ska vi titta lite här, tänker jag, för nu kommer vi fram till en korsning och sen har de kört in här med skördare. Det verkar vara en skördare som är igång. Men här vid korsningen så kan du titta. Här sitter en av länsstyrelsens åtelkameror. Så de har en kamerafälla här. Så kan man vinka. Hej. Hej, hej. Så kommer de se oss. Det här är ett av de ställena som de har en sån kamerafälla på.
Just det.
Och så sitter det en lite längre norrut också. Där brukar de titta ganska mycket. Och nu ska vi gå in på en rätt spännande väg.
Okay.
Och nu kan man ju tänka att när det är så mycket aktivitet här så kanske det inte är så mycket vargaktivitet just här i alla fall.
De lär hålla sig undan.
Ja, precis. Förutom kanske på natten. Då gör de som de vill.
Ja.
Jag och Mischa promenerar vidare på vägen och efter en dryg kilometer så ser vi en stor spillning som ligger i ena kanten av vägen. Ett sätt att känna igen vargspillning på är att de är fulla med hår. Ett annat sätt är att lukta på spillningen som ofta har en distinkt doft av bränt gummi.
Nu har vi hittat en förmodad vargspillning här. Vi hittade en annan spillning lite tidigare som inte hade någon speciell lukt. Och där det såg ut som att det var växtdelar i, men nu ser det ut som hår.
Ja, men den är homogen och det är hår och päls.
Ja, lite, en liten gräsbit är det också. Men det...
En flisa som åkte med, eller är det gräs?
Känner du någon lukt då? Känner du...
Ska jag ta
bränt en bit? Gummi.
Ja, nu testar vi var domen stämmer. Ja.
Får jag känna?
Bränt gummi.
Jajamän, visst är det.
Vad roligt. Ja. Livet finns i Sigifora.
Precis, vargarna lever än. Det är lite roligt, det här kan vara en av de vargarna som har vit svanspets som finns här.
Okay.
Det vanligaste i Skandinavien, alltså det i princip nästan alla skandinaviska vargar ser ut som copy-paste varg. Att de är liksom ljusa på buken, grå på sidan, svarta längst upp och så har de en violfläck i basen av svansen och sen har de en svart svanspets. Och så är de vita under ögonen, inte över ögonen liksom. Så känner man igen skandinavisk varg. Om man åker till Finland så ser man många fler varianter av färgteckning. Vilket återspeglar att det finns mycket mer
genetisk variation.
Precis. Men här i Sigifora finns det också vargar som har vit svanspets.
Okay.
Det finns några andra vargar i Sverige som har det. Mm. Men det är lite roligt när man ser filmer från länsstyrelsens kameror här. Så ser man att de sticker verkligen ut den där vita svansspetsarna.
Men har någon sett om det korrelerar med den genetiska variationen? Alltså att Sigifora vargarna skulle ha högre genetisk variation än övriga Sveriges?
Så här, det här reviret är grundat av en hane som vandrade hit från Tiveden i Örebro län. Och hans mamma är en finsk-rysk varg som flyttades från Övertorneå till Tiveden. Och sen så fick han då valpar tillsammans med en tik från Värmland. Vars morfar tror jag var kynnehanen, en annan sådär finsk-rysk invandrad varg. Så att när de fick valpar så var de hade väldigt lite inavel. Sen har ju vargtiken då tyvärr försvunnit och inaveln gått upp. Men det kan ju vara så att de här unika, den unika genetiska mångfald som de bar på har då rent fysiskt resulterat i bland annat att en del av individerna har vita svansspetsar här.
Vad spännande. Det låter som det är upplagt för en studie på Sigifora-vargarnas unika svansspetsar.
Eller hur? Ja, det vore spännande. Och dessutom så vore det så himla roligt att se det. Mm. För då vet man, liksom, då har man sett något speciellt.
Ja, verkligen.
Ja, vad skönt att vi hittar en skit också.
Det känns alltid bra.
Ja, närvaro liksom.
Ja.
Det är ju... En grej som du har gjort också som jag tyckte var väldigt spännande det är att ni har bildat en organisation som heter Artkrisen som bland annat nyligen har liksom startat upp med en stor konsert.
Mm, det stämmer. Det började faktiskt förra sommaren. Jag satt tillsammans med min livskamrat Maria och pratade och så sa, vi känner ju lite musiker, så sa hon, men ska vi inte göra en konsert för de rödlistade arterna? Och då satte vi igång det arbete som blev den här konserten En kväll för de vilda som gick av stapeln för några veckor sedan.
Det går fortfarande att titta på, va? Det ligger kvar.
Ja, och faktum är att vi har precis fått en klippt version som vi kommer släppa inom några dagar. Så då kan man se den i bättre ljudkvalitet. Ja, men och väldigt snyggt gjort faktiskt. Vi har inte riktigt satt riktningen för vad Artkrisen ska göra på sikt. Men däremot så vet vi vad vi vill att den ska göra nu. Och det informerar om förlusten av biologisk mångfald utifrån ett nytt sätt att prata om det. Till exempel, vi tar upp det i en konsert. Det är glädje, det är kärlek, det är musik, det är folkkära artister. Men samtidigt så väver vi samman viktiga budskap. För att jag tror att många människor är trötta på att höra de här dystopiska nyheterna som faktiskt är sanna. Om miljö, om klimat och allting. Och om man då kan blanda in det i en kompott av någonting som är positivt och underhållande men samtidigt informativt, tror vi att det kan vara lyckat. Och det har uppenbarligen varit. Och framförallt så vill vi att Artkrisen också ska kunna berätta om vad man kan göra. Och det fina med det här projektet är att vi fick ju in 12 sponsorer som täckte alla produktionskostnader. Och eftersom alla vi som var med och arrangerade det här och även alla artister och till och med programledarna René Nyberg och Rickard Olsson har ställt upp helt ideellt, så gjorde det att varenda biljettkrona, intäkterna från dem och även gåvorna som swishades till 90-kontot för Artkrisen hos Djurens Ö har kunnat oavkortat gå till ett konto där vi kan dela ut pengar till projekt för de rödlistade arterna. Så nyligen gjorde vi en utlysning där vi har sagt att nu, ni ute i Sverige som har velat driva igenom ett projekt för bevarad biologisk mångfald men kanske inte haft pengar för materialinköp, ja men annat stöd som man behöver. Nu kan ni söka. Och sökningen, utlysningen är öppen fram till sista februari. Och sen så kommer vi att börja dela ut de här pengarna. Och det ser vi jättemycket fram emot. För det blir på något sätt som en sorts gräsrotsrörelse. Att vi börjar från grunden. Ja men låt säga att Jan-Erik och Emma i skogen någonstans, de vill att fladdermössen för 12 av 19 fladdermusarter i Sverige är rödlistade till exempel. De vill ha tillbaka fladdermössen. Så de vill köpa in och sätta upp 25 fladdermusholkar. Men de har inte råd. De har tid att göra det på helgen, men man måste köpa in holkarna.
Ja, men det är superbra. Får vi hoppas kanske att det kan bli en annan politik som råder efter valet om 2 år. Men under tiden så får vi göra så mycket man kan. Kanske framförallt om de ska göra grejer för fladdermus, så är det bra med de här ganska stora fladdermusholkarna, har jag hört.
Ja, och de lär ju kosta lite, misstänker jag.
Det gör de.
Så att det, och det här, ja, vi vill ju jättegärna att folk låter fantasin få spelrum. Så sök jättegärna om man vill, för att man kan inte få med ett nej. Vårt mål är att få pengarna att räcka till så långt som möjligt. Ja, att de inte ska gå liksom till administration, utan de ska gå just till fysiska projekt. Och vi hoppas i förlängningen, eller rättare sagt, vi räknar med och kommer att fortsätta utöka det här. Så nästa år satsar vi på större scen, fler sponsorer, fler människor som tittar. Och slutmålet är naturligtvis att vi vill att det här ska bli någonting som direkt sänds på TV.
Vad spännande. Och jag ska också tacka så mycket för att för att du kunde komma ut hit, mitt ute i spenaten. Det börjar skymma här. Det är en dimma. Vi kommer snart ut mot en väldigt fin myrmark här. Där jag tidigare tänkte att där kunde vi spela in en liten film. Men nu tror jag vi har tappat ljuset. Det är så här i början av december. Mörkret kommer.
Det var mitt nöje att vara med. Och nöje att få vara med en biolog ute i skogen. Att få se de här små detaljerna som man inte annars noterar själv.
Och jag kan säga att det var ju tur att vi inte tittade för mycket på det. För då hade vi kommit 20 meter från bilarna. Nu har vi ju gått några kilometer ändå.
Ja, det känns jättebra. Skön motion.
Ja, vad kul. Jätteroligt, och vi får göra om det här mer. Och då kanske man hinner se lite fler spillning. Kommer det snö, vet du? Mm. Då blir det kul.
Då kan vi spåra också.
Ja, absolut.
Spännande. Det ser jag fram emot.
Vi kör på det.
Tack.
Tack själv.
Naturpodden produceras av mig, Emil V. Nilsson. Och ha sitt hem på natursidan.se.